I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Du lyssnar på podcasten Samtal, en podcast med fokus på fria samtal. Den här podcasten presenteras av tidningen Bulletin. Om du vill få tillgång till samtal 7 dagar före alla andra så kan du gå in på www.bulletin.nu och bli prenumerant. Då får du också ta del av hela Bulletins premiumutbud. Kom ihåg att Bulletin också finns som app till både iOS och Android. Länkar hittar du i beskrivningen till det här avsnittet eller på min hemsida www.samtal.ax. Jag släpper nya samtal alla onsdagar året runt och jag tar tacksamt emot tips ifall det finns någon du vill höra i podden. Idén bakom podden är att fokusera på fria samtal. Jag tror att öppenhet är grunden för det demokratiska samtalet och jag vill uppmuntra dig som lyssnar att exponera dig för samtal med någon du inte håller med. Jag heter Jannik Svensson och du lyssnar på podcasten Samtal.
Benjamin Kallischer-Velander är läkare och har djupdykt i frågan om Sveriges coronastrategi. Han har under året varit på åtminstone hälften av alla av Folkhälsomyndighetens anordnade presskonferenser där han profilerar sig med sina kritiska frågor. Välkommen till samtal, Benjamin.
Tack, Jannik. Trevligt att vara här.
Om vi börjar då med din bakgrund, bara för att få en förståelse i varför du har liksom engagerat dig så djupt i den här frågan. Du är läkare, eller hur?
Mm. Precis, och jag gjorde ju då jag gör fortfarande min specialisttjänstgöring inom invärtesmedicin som är liksom en basspecialitet kan man säga. De organspecifika delarna av sjukhusmedicinen som man tänker på, kardiologi, hjärtmedicin, hepatologi, lever, njurmedicin och så vidare, de är liksom grenar på det internmedicinska trädet. Nu för tiden är det ganska vanligt att man går direkt på en subspecialisering, men jag valde med den breda liksom allmänna ingången. Och då har man ett starkt typ akutmedicinskt fokus.
Just det, men du blir expert på att vara läkare istället för att liksom gå direkt till typ psykiatriker eller ortoped eller någon sån specialist, så har du valt att bara fördjupa dig i det allmänna av kroppen.
Ja, det kan man säga. Och då i Sverige så har man då liksom i regel ett väldigt brett akutmedicinskt fokus. Så det, den liksom kliniska ingången jag har haft i coronafrågan. Det har varit en internmedicinsk angelägenhet helt enkelt. Och sen så har jag ju liksom diskuterat strategin och hanteringen. Ja, det var ju innan sjukdomen kom till Sverige. För att jag anade ugglor i mossen. Jag tyckte att det var saker som liksom inte stod rätt till. Och det har väl liksom lite grann med ens personlighet att göra. Att man är benägen att tänka kritiskt helt enkelt. Att man har den en sån fäbless.
Du misstror staten by standard.
Ja, alltså lite så. Jag finner mig själv ofta i sådana situationer att man liksom är den som intar en lite obekväm position. Och det är liksom inte alls alltid av godo, men det är där jag tenderar att hamna, helt enkelt. Det är en sak som jag minns ganska tydligt, och det var alltså tidigt i januari när smittskyddsläkaren kom och hade information med oss kliniker om det här nya coronaviruset som hade upptäckt i Kina. Det är alltså januari 2020. Och då är det alltså, ja precis, alltså för mer än ett år sedan, ett och ett halvt år sedan nu. Då är ju budet fortfarande att det ska absolut inte komma till Sverige det här och så vidare. Och så får han då, mitt i alltihopa så får han ett samtal och liksom avbryter och så säger han ja, det går bra, ja. Mm. Jag håller på ganska länge, man tycker det var lite konstigt och varför pausar en föreläsning liksom mitt, kan jag inte ringa tillbaka? Och sen så lägger han på och så säger han så här, ja nej, det här var ju då någon som har varit i Kina och de undrar om de får gå till jobbet om de inte har symptom, och det får man. Och jag tror att vid det här läget så höll de inte koll på folk om de inte kom från liksom, för det hade inte sidat från Wuhan till andra delar av Kina, och Kina är ju skitstort, så jag tror att man framförallt höll koll på folk som kom från alltså riskområdet, alltså Wuhan eller närbeläget. Så den här människan hade nog varit, det kan ha varit så att de bara hade varit i liksom mainland China, men jag mer sannolikt är att de kom från ett lite mer närbeläget område, och jag tyckte det var så jävla konstigt liksom. Varför ber man inte de här människorna att själv isolera sig? Hur kan vi vara så säkra på att det här inte smittar innan liksom symptomen att det börjar manifestera sig? Och jag hade nog redan då börjat observera att amerikanska CDC gjorde andra bedömningar i den här frågan om huruvida man smittade innan man hunnit utveckla symptom. Och liksom tog höjd för den risken, och så började jag märka att liksom Sverige gjorde en helt annan bedömning i den frågan och väldigt kategoriskt chansade på att det liksom inte skulle, den risken inte skulle föreligga. Jag tyckte det var väldigt märkligt, och sen så därifrån har jag liksom förvecklat sig observation på observation, där jag tycker att deras premisser, vetenskapliga premisser för hanteringen, bara har divergerat mot det som jag uppfattar som vetenskaplig konsensus.
Om vi börjar då med den frågan som jättemånga tänker på, i ljuset av de åtgärder som man har gjort i världen och i ljuset av de konsekvenser som nu står det i proportion till sjukdomens dödlighet, enligt dig?
Du menar de åtgärder som resten av världen har vidtagit?
Ja, om man tar världen som en summa av alla samhällen i världen. Och de åtgärder som har gjorts med lockdowns och ingrepp i människors frihet och så vidare. Står det,
alltså det där är ju en väldigt, det är liksom en, det man måste hålla koll på i det där avseendet är att åtgärderna har, som jag tolkar det, behövt bli onödigt utdragna, hårda och inskränkande i människors frihet och liv på grund av att de har insatts för sent. Så tolkar jag det. Att Storbritannien har behövt dras långa, utdragna och väldigt rigida lockdowns beror på att man har agerat lite för sent. Och då blir det helt enkelt en större spridning i samhället som man måste kämpa ner med de här breda åtgärderna. För som jag ser det så är det så här att det finns en åtgärd som fungerar väldigt effektivt när den cirkulerande smittvolymen är låg. Och det är liksom testningen, spårningen och isoleringen av misstänkta fall och exponerade.
Och det här har ju Världshälsoorganisationen sagt ända sedan, alltså vadå, mars 2020?
WHO, ja. Ja, de har varit väldigt, alltså ja, sen ännu tidigare liksom, när de går ut med det liksom tydliga budskapet. Och det är ju någonting som Sverige lägger ner när vi upptäcker samhällsspridningen helt enkelt. Och ja, det är en historia i sig, vi kanske kommer in på det. Men så att den åtgärden, men den finns det ju liksom som att säga, det är ju en resurs som det finns liksom som ett tak på vad den klarar av att hantera. Om vi säger så här, att om du förbjuder folksamlingar, då har det direkt en effekt på liksom hela reproduktionstalet. Alltså hur många de människor som skulle ha gått till klubben eller konserten och smittat liksom 10 personer, de har inte möjlighet att göra det. Så att det har liksom det har en effekt som är oberoende av hur stor spridningen är. Munskydd fungerar, där är effekten troligen större om vi har en stor spridning i samhället. Och smittspårningen, den är ju beroende av att det inte finns fler i omlopp än vad man klarar av att fånga in. Och hur många kontakter man liksom har förmåga att spåra upp. Och det är ju den åtgärden som har liksom minst påverkan på samhället i stort. Men det jag tycker att de här sydostasiatiska länderna och liksom Island och i viss mån Nya Zeeland och sådär visar det att det här kan vara ett väldigt effektivt sätt att hålla epidemin på mattan med helt enkelt. Så i det perspektivet så tycker jag att satsar man väldigt allt krut på det och satsar man liksom, har man lockdown, de här besvärliga skolstängningarna som liksom en kortvarig brygga för att få ner volymen till den nivå där smittspårningen kan ta vid och hantera det, då tycker jag att det står i proportion, det gör jag.
Och
men
början,
det har inte alla lyckats med.
Nej, alltså man har ju på något sätt också att folk inte följer de här rekommendationerna. Det försvårar ju väldigt mycket. Att man har rekommendationer eller man har krav och sen följer människor dem ändå inte. Alltså vi hade på Åland, hade vi runt jul då en individ som hade varit utomlands, eller alltså i Sverige då, och dragit på sig den här smittan, som startade en smittkedja som drog ner hundratals människor liksom i karantän, och det påverkar ju ett litet fragilt samhälle som Åland, så påverkar ju det jättemånga människor, och skolor fick stänga och så vidare, och där är det verkligen, alltså den här grejen att en person, alltså att man, men och jag kommer ihåg i början runt tiden jag hade corona, det var väl kanske slutet på mars, början på april 2020, då fick jag höra människor, man hör ju vittnesberättelser, då fick jag höra om en person, då sa man ju att, från Folkhälsomyndighetens sida, att det här är droppsmitta, nys i armvecket, så länge du inte har symptom så smittar du inte och så vidare. Men då fick jag höra om en person som hade varit i samma rum som en som hade corona. Alltså de hade varit på 3 meters avstånd, men ändå hade han fått corona. Liksom. Och redan då hörde jag folk berätta att det här verkar som att det är en luftburen smitta. Och det fanns då folk som sa det, men de blev liksom foliehattsstämplade. Är det här en luftburen smitta?
Ja, det finns ju allt mer som tyder på det. Det kom ut en översiktsartikel i Läkartidningen igår faktiskt, där de argumenterar för att det med hög sannolikhet är en så pass relevant smittväg att man absolut måste ta höjd för den i alla fall. Och sen är det ju lite, alltså det är ju från kontext till kontext. i en situation där man håller ett visst avstånd till varandra men vistas i samma lokal en längre tid, till exempel ett klassrum, där kommer ju den luftburna komponenten att vara den största risken för att en transmission sker. Självklart så smittar det här både via mindre droppar som faller till marken med gravitationen och inte kommer längre än 2 meter. Men det finns ju mer och mer epidemiologiska fallrapporter som, ja, du tog ju själv upp någon nu, och liksom bevisning av förekomsten av virus i små partiklar som kan färdas över längre avstånd, som visar att det här ändå är en smittväg som liksom är den är reell. Sen om det liksom sker, majoriteten av transmissionen sker på det sättet eller inte, det beror ju på hur man socialiserar, och det beror också på vilken typ av egenskap viruset för tillfället har. Jag tror att de här nyare varianterna, dels den brittiska och kanske framförallt den här nya delta-varianten, så kallat indiska, har en ökad benägenhet att kunna spridas via luften över längre avstånd. Dels så kan det ju vara så att man helt enkelt har en större, och det tror jag att man har, det har man nog visat, att de här varianterna medför en högre virusutsöndring. Och sen så är det så att de binder starkare till den här cellreceptorn som kallas för ACE2. Och med en starkare bindningsförmåga så kan jag tänka mig att det är så att man helt, att det krävs lägre smittdoser, jag tänker, för att lyckas infektera. Och då blir ju även koncentrationer i väldigt låga, alltså väldigt låga partikelkoncentrationer kan ju då bli mer betydelsefulla. Så att vissa argumenterar ju för att luftburna smittvägen liksom är en av de här små partiklarna är en helt liksom avgörande. Det är bara det att på ett kortare avstånd så möter ju dem i en högre, i en större koncentration. Mm. Större chans alltså, att bli infekterad.
Man har ju då ganska konsekvent varit emot att det här skulle vara en luftburen smitta. Anders Tegnell, som nu får bära hundhuvud för allt Sverige gör, han har ju flera gånger sagt att den inte är luftburen. Han har flera gånger sagt att man inte ska använda munskydd. Och han är till och med, alltså, så här, det Anders Tegnell har sagt och gjort har så många gånger varit fel. Att jag kan inte tänka mig en enda myndighet som kan ha en person som frontar, som gör så många felbedömningar och framför så många felbedömningar utan att få bli utbytt. Vad tror du att det är som gör att Anders Tegnell fortfarande får vara kvar? Fast han gång på gång har visat att han brister i sitt omdöme.
Delvis så tror jag att det har att göra med en inkompetens i de som utvärderar honom. Och det gäller både media och hans, vad ska man säga, politiska chefer. Alltså man kan ju ha en viss, tycker jag, man bör ha en förlåtande attityd till sånt som, så att säga, visar sig vara fel. Men som man inte helt säkert visste var fel när man fällde omdömet. Men det finns så många exempel på när han säger saker som är liksom är helt oomtvistligt fel när de redan sägs. Alltså vi kan börja med bara 2 saker som jag liksom minns, är till exempel det här med när den brittiska håller på att ta över. Och då har jag noterat att den är på stark. Det här är nog strax efter årsskiftet. För jag pratar om att den håller på att ta över utanför Storbritannien. Så att den är att man vet att det här är liksom ingenting som är kontextberoende brittiskt. Det här är någonting som är, ska säga, biologiskt inherent i viruset. Och Då har jag noterat att det är en kraftig uppgång av den här varianten i Danmark. Och så frågar jag honom om det. Och nej, men det är ju fortfarande en väldigt liten del av alla fall. Han vill inte ens kalla det för att de har en samhällsspridning i Danmark. Han vill inte ta, vi har upptäckt fall i Sverige utan resekoppling. Och han vill ändå inte kalla det för samhällsspridning. Och 15 minuter senare efter den presskonferensen så börjar en dansk presskonferens där de går ut och säger att nu måste vi inleda en ny lockdown för att den brittiska varianten är på väg på kraftig uppgång och kommer att knuffa oss in i liksom en kraftig tredje våg om vi inte agerar. Så att och det tycker jag det är märkligt. Det är ett grannland. Och han har uppenbarligen ingen förståelse överhuvudtaget för deras epidemiologiska situation och deras lägesbedömning. Och samma sak händer ju nu angående Delta-varianten, även om de tack och lov har liksom till slut tagit en lite annan approach. Men då frågar jag ju honom om den, det här är kanske 2 veckor sedan. Alltså jag säger att jag har läst liksom bara i svensk liksom kvällspress, i Aftonbladet så står det att den har ju tagit över nu i Storbritannien, den indiska varianten. Och du sa här för någon vecka sedan att den inte kanske skulle vara mer smittsam i Sverige. Och då säger han att nej, men den är ju inte alls på väg att ta över i Storbritannien. Den är fortfarande en väldigt liten del av alla fall där. Och det är liksom, det var helt fel. Den senaste tillgängliga sekvenseringsrapporten visar att den utgjorde en klar majoritet redan. Så att det är helt fel när han säger, och det är liksom, vad ska han ha koll på om det inte handlar om, vad är en epidemiologs uppgift om inte att vara någorlunda informerad om vilka varianter som finns i omlopp i liksom vårt relativa närområde och vad det kan ha för betydelse för vår framtida situation. Det är möjligt att man liksom tänker sig att all den formen av sakliga bedömningar, vetenskapliga bedömningar, ska liksom göras på någon annan instans av myndigheten, att han ska ha liksom ett renodlat tjänstemannachefsansvar, någon slags liksom ren politruckfunktion. Men jag menar, varför ska han då kallas för epidemiolog? Varför ska han då liksom varför föredrar vi då att vi har en disputerad ledare för myndigheten?
Det kan ju åtminstone vara rimligt att han kan säga, ja, men vi vet inte ännu, så här, i det här skedet vet vi inte, men vi kan återkomma. Jag upplever att det är ganska kategoriskt av Anders Tegnell att hela tiden säga saker i lugnande syfte som sen visar sig vara fel. Han lever under devisen att det är bättre att säga någonting som inte är sant men lugnande än att säga vi vet inte.
Ja, dels är det så. Han skulle kunna, dels så finns det väl det utrymmet att han är kategorisk där han borde kunnat säga vi vet inte, men här väljer han ju att säga saker som liksom bevisligen är fel. Det var en samhällsspridning av den brittiska varianten i Danmark när han inte ville kalla det. Den var på väg att ta över och den hade redan tagit över, Delta-varianten hade tagit över i Storbritannien när han fortfarande trodde att det var en liten del av alla fall. Jag tycker att det är ganska graverande att man inte har koll på de sakerna. Det tycker jag känns som att den borde ingå i liksom det statsepidemiologiska uppdragsbeskrivningen. Sen har jag förståelse för att det finns andra aspekter som liksom rent virologiska. Han kanske inte behöver koll på exakt varenda liten jävla mutation av de där nya varianterna står för liksom. Det kan det finnas andra som kan få kunna bättre. Han behöver inte kunna varenda studie på området i detalj, men de här stora liksom epidemiologiska utvecklingshändelserna och som har så stor betydelse för Sverige, där tycker jag att han liksom, det finns ingen, det är helt orimligt att han inte är uppdaterad på sånt som till och med står liksom i våra tidningar. Hur kan liksom Aftonbladet-journalisterna känna till det här men inte han?
Du har ju varit på många presskonferenser för Bulletin. Och vid något skede, alltså man har ju alltid sänt dina frågor och så. Man har alltid haft med dem och det har varit en del. Men vid något skede så slutar man sända dina frågestunder kan man säga. Kan du berätta lite om det? Jag tycker att det är ganska intressant.
Ja, alltså det jag noterade var att i början så sändes det ut. De sände ut hela presskonferensen på SVT. Vilket väl är den kanal där de flesta faktiskt tittar. Och sen så gick det några gånger och sen så började de liksom systematiskt korta ner sändningen och övergå i ett allt längre studiosnack. Och sen så försvann jag från presskonferenserna ett tag på grund av ett tillfälligt redaktionellt beslut på tidningen. Och då började de sända ut hela konferenserna igen och hela frågestunderna. Och sen så kom jag tillbaka och då drog de ner på sändningstiden igen och började gå ner till bara 48 minuter totalt, inklusive liksom eftersnacket. Och det är ju någonting, de har ju alltid sänt minst en timme förut, så det kändes lite suspekt.
De har varit lite halvfientliga mot journalister. Du kommer ihåg den här tysken som ställde frågor som Aftonbladet och Expressen och alla bara gjorde så här, vem är tysken? Vad är det här för någon? Är han en spion från Ryssland?
Precis, alltså dels så finns det ju den aspekten av att själva Folkhälsomyndigheten i sig har ju det är ju en ganska smart grej att man liksom man skapar sin egen scen, man ger tillfälle för 3-4 minuter max liksom frågor per journalist. Och sen så är man väldigt restriktiv med intervjuer i övrigt. På så sätt så blir det ju aldrig någon liksom djupare utfrågning. Man kommer inte fram riktigt med en liksom kritisk frågeföljd. Och man har den här perfekta förevändningen att nästa, nu måste vi ta in min häst eller liksom någon har, det är så många medier som ska, alla ska få ställa frågor och liksom du vet, det är så här, det är Sverige, det är lite sossigt, lika för alla, så där liksom. Så att det är den attityden tycker jag att finns liksom, att det eller den strategin kan jag ana, att man liksom Man har ganska stark kontroll. Formellt sett är man ju ändå släpper man in de flesta som vill ställa frågor. Men utrymmet är ändå blir ändå korthugget och det är inte de är inte jättegenerösa med intervjuer liksom i övrigt. Och Tegnell har väl liksom debatterat med kritiska forskare högst en handfull gånger. Man kan räkna till 2, tror jag, händelser där det har hänt. Men det kan finnas någon till, men det är inte mycket mer än så.
Sen finns ju också den här vandrande katastrofen, Giesecke.
Det är väl kanske, precis. Och det var ju också väldigt skumt, för att liksom, företrädaren inte dem. Han går runt och säger att liksom herd immunity liksom, säger han till utländska medier, det är det vi satsar på. Han blev ju ett sätt för dem att liksom kunna säga två saker samtidigt.
Man hyrde in den gamla statsepidemiologen som fick gå runt och liksom säga det som var kontroversiellt, det vill säga flockimmunitet, och sen kunde man liksom försvara sig bakom att nej, men vi har aldrig liksom, sagt exakt. Man gick till och med in på hemsidan och ändrade om.
Precis, och hade det varit så att det här viruset hade haft en jättelåg dödlighet, att det hade varit liksom svininfluensanivå på det, och att vi hade haft en liksom enormt stor asymptomatiskt mörkertal, så att vi hade blivit flockimmuna och skiten hade blåst över och hade varit färdigt liksom, då hade ju alla sagt att Giesecke-storyn, den var den riktiga. Det var ju det vi tänkte på. Det här var han liksom old man's said the truth liksom.
Då skulle man ha tagit hans payroll och bara, men kolla, vi har ju liksom betalat honom för det här.
Ja, exakt. Då hade ju han varit en officiell företrädare i såklart. Men nu har man ju lite grann kunnat, nu när det visar sig att de där antagandena var helt fel, så då drar man sig tillbaka och säger att liksom, nej men vi flockimmunitet, nej alltså, det säger vi bara var en liksom, möjligtvis en konsekvens av att det här inte går att stoppa helt eller någonting sånt där.
Ja, de är ju inte dumma, det får man ju ge dem, alltså, de är ju inte dumma.
Ja, de är ganska strategiskt alltså kommunikativt sådär förslagna, uppfattar jag det som.
Yes, men alltså vi har ju då den här frågan med Giesecke, att han går ut och säger de här sakerna, och sen har vi ju också Agnes Wold. Hon har ju också varit, alltså verkligen förlöjliga folk som har haft åsikter om corona. Och i början så hade man ju hela den här grejen med att ja, men du får inte kommentera corona för du är inte epidemiolog. Kommer du ihåg?
Ja, det var ju väl Emma Frans käpphäst, vilket är otroligt ironiskt eftersom hon, alltså hennes meriter för att uttala sig om smittsamma sjukdomar är liksom väldigt begränsad, skulle jag säga. Hon har ju disputerat i psykiatrisk epidemiologi. Det är ändå väldigt annorlunda än liksom smittspridningsmodeller.
Nej, men det jag, alltså hela den här hanteringen av corona har ju fått kritik från utlandet speciellt, medan man inne i Sverige inte har fått göra det. Man har inte fått kritisera det. Vad tror du det är som gör att man har liksom gått så hårt emot kritiker? För du har ju blivit känd bara av att ställa kritiska frågor. Nu vet ju de flesta vem du är liksom, som läser nyheter och sånt, bara för att du ställer kritiska frågor.
Tror du att det är så?
Ja, men jag
tänker inte på det på det sättet. Vad läskigt, okej. Okay. I början så uppfattade jag att folk var... jag uppfattade det som delvis att folk var rädda och... man tyckte att det var obehagligt med allt som inte var ett med att liksom det fanns människor som inte rättade sig i ledet eller liksom på något sätt påpekade att riktningen inte kunde vara korrekt. För i liksom när det kommer någonting nytt, främmande och hotfullt, så är det klart att människor upplever en liksom mycket större trygghet om man liksom sluter sig tillsammans och bestämmer sig liksom att så här är verkligheten, så här ser vi ut, så här gör vi. Det här är vad vi tror på och vi står liksom tillsammans. Och då om det kommer någon och påpekar att men vad fan, vi gör det här på helt fel sätt. Vi hanterar den här, jag vet inte vad man ska ta för liknelse liksom, men om det är ett lejon som anfaller så säger man liksom att vi beter oss som om det var en anfallande buffeljord när det är ett lejon. Vi måste liksom tänker på det här fienden på ett felaktigt sätt. Och det är någonting som människor tror jag uppfattar, alltså vissa kan helt enkelt liksom ta ut sin rädsla som ilska. Och det var ju många som fick höra den där att man liksom är, man är på något sätt, man är otjänlig för samhället om man ifrågasätter den föreställda överbefälhavaren. Du är ett, du sprider misstro mot myndigheterna och därför kommer det att sluta med att folk liksom inte tar den här grejen på allvar. Det var en sån grej som jag blev beskylld för.
Jag också typ det här att man var kritisk till vetenskap. Det kom ju också att folk beskyllde, det blev ju en höger-vänster-fråga. Ja. Där högern ville att man skulle gå i lockdown och vänstern ville att man skulle vara öppen för företagens skull. Det blev ju en hel omvändning, allt var ju upp och ner.
Ja, precis. I början så var det så, uppfattar jag också. I början så fanns det liksom... I början blev det liksom ganska tydligt grupperat efter den klassiska politiska uppdelningen där de som har ett, vad ska man säga, maktkritiskt perspektiv grupperade sig liksom till förmån för att ta den här grejen på allvar och liksom ligga i linje med resten av världen. Men sen så har det ju utkristalliserat sig lite andra, uppfattar jag det som, liksom märkliga allianser av människor. Jag märker att det finns ett engagemang i den här frågan hos delvis människor som har haft ett miljöintresse som jag inte kanske har, du vet, känt någon sån här naturlig samhörighet kring med i liksom tidigare. Och ja, det finns liksom delvis woke vänstermänniskor som är kritiska till Sveriges hantering. Och så finns det liksom på andra sidan lite trumpistisk höger, som jag uppfattar det, där liksom konspirationsteorier om att vaccinet är jättefarligt, ofärdigt testat, och man massa liksom konstiga föreställningar som inte stämmer om att det här spikproteinet kommer lagras in i liksom alla möjliga organ och göra oss sterila om vi tar vaccinet, och att hydroxyklorokin är ett nedtystat jätteeffektivt läkemedel. Och de människorna och liksom Agnes Wold, sosse vänster, gör ju lite granna gemensam sak.
De här frihetsdemonstrationerna som har varit.
Ja.
Det som har varit konstigt med dem är att det finns liksom ingen entydlig bild av dem som dyker upp där. I normala fall under en typ Israel-Palestina-demonstration, då vet man ungefär vem är det som dyker upp, från vilka miljöer kommer de, vem lyssnar de på, vad följer de på sociala medier. Men när det kommer till den här frihetsmarschen, som de kallar det, då vet de liksom inte så här, ja, men vad är det här för människor, utan det är en hel salig mix av massa olika människor.
Ja, så är det, och det är lite märkligt att se. Och det är väl, ja, jag vet inte fan riktigt vad man ska säga att det beror på. Men
hur allvarligt kan det påverka tron till Folkhälsomyndigheten att man gör de här sakerna, och gång på gång man går ut och säger saker som visar sig inte stämma, trots att man kanske till och med medvetet ljuger, just som de gjorde med den här flockimmuniteten, där regeringen var in och ändrade på hemsidan och ändrade målet, och när Tegnell står och säger att nej, men vi har aldrig haft det här som mål, och liksom att man håller på efterhandskonstruerar. För att, alltså, på vilket sätt kan det här undergräva då förtroendet för vaccinet? För att det är ju samma människor sen som står och säger, men ta vacciner, det är ofarligt. Då har ju de liksom kanske bäddat lite för att människor ska bli kritiska, tänker jag.
Ja, alltså, den möjligheten hade absolut kunnat föreligga, tror jag. Nu tror jag ju i och för sig att de som är antivax-foliehattar är fortfarande inne på flockimmunitetsspåret, naturlig flockimmunitet. Att, det finns liksom såna här konstiga föreställningar som än så länge är väldigt helt ovetenskapliga om att man får ett mycket bättre liksom heltäckande immunitet om man har den här grejen naturligt, och att det liksom, man gör yngre människor en tjänst om man låter dem smittas med covid. Så jag tror i och för sig inte att de är liksom mer kritiska med den utgångspunkten att ja, titta, för att jag tror att de är kvar i det här flockimmunitetstänket, de flesta. Men en sån här sak som jag helt uppenbart har påverkat, att man har liksom haft så att säga motsägelsefull kommunikation, det är ju det här med munskydd liksom. Vi har ju en väldigt låg följsamhet till det. Det är bara att gå ut och titta liksom hur folk använder det i kollektivtrafiken och sådär. Och nu ska det ju avskaffas förutom i rusningstrafik i Stockholm och sådär. Men följsamheten har varit dålig, och det är klart att det beror på att de har liksom tillbringat ett år med att förklara att det inte fungerar, att det inte är en del av den svenska kulturen. Och det är så alltså, ironiskt,
när jag kom
liksom,
till Sverige i augusti och började studera då förra året, då köpte jag 10 munskydd på apoteket för 400 kronor.
Ja.
Så ovanliga var de då.
Ja, det är sjukt alltså. Det är sjukt. Och det var ju varit brist, det var ju otrolig brist på de där skyddsutrustningen liksom under den första vågen i alltså i sjukhusvården också. Och alltså så sent som i alltså den 9 december så fick jag ska inte säga på vilken arbetsplats det var, men på en arbetsplats som jag känner till så fick personalen, alltså det på en sjukvårdsinrättning, en uppmaning om att inte använda munskydd förutom i kontakten med liksom misstänkt smittade eller bekräftat smittade. Och då pratade vi om de här vanliga enkla kirurgiska munskyddet. Man såg en överanvändning. Och sen så några veckor senare så kommer den här totala omvändningen. Och då ska man ha munskydd på sig hela tiden för att vi ska inte smitta varandra i personalen. Och vi ska ha munskydd i alla patientkontakter så att vi inte smittar dem. Så då har liksom munskyddens helt plötsligt fått en skyddande effekt för den som eller den som har den på sig skyddar andra genom att bära den, helt enkelt, utgår man då ifrån.
Ja, alltså jag har hela tiden haft den här inställningen till munskydd. I Finland så har vi har ju krav på att man ska ha munskydd när man är ute på allmänna platser. Och min inställning har varit att om det har en 1% påverkan, då är det tillräckligt stor för att berättiga användningen av det. Alltså för att 1% kommer ju i längden att rädda människoliv. Sist och slutligen, folk som dör av covid kommer att minska om det minskar med 1%. Alltså om smittspridningen minskar med 1% så kommer mindre människor att dö. Och därför så är den inte försumbar i ljuset av de volymer av dödsfall som har funnits i Sverige.
Nej, men precis. Och framförallt när smittspridningen är hög, så då blir ju liksom de stora summornas effekt, att även en liten effekt blir ju kvantitativt, en liten liksom procentuell effekt blir ju kvantitativt stor i när smittspridningen är väldigt hög. Jag håller med dig helt enkelt att även en liten effekt är inte att förringa, och det kan vara det som liksom tar det här reproduktionstalet till under 1. Och det är ganska binärt där. Alltså smittar varje person mindre än en, får man i snitt mindre vidare smittan till mindre än en person, så är det liksom en helt annan situation än om man är precis mer än en person. Det ena är exponentiell ökning, det andra är sjunkande smitta. Bara om det här med det ironiska liksom, att då sen så efter det så är det ju då, liksom när paradigmet slår över så har man liksom personal som går och säger till att och påminner liksom om att du får fan inte ta av ditt munskydd liksom i 2 sekunder ens en gång, och har man tagit av sig det så är det någon jävla konstig grej att du måste i så fall, som du har satt dig ner på hakan, då måste du byta det. Vilket är så här, varför?
Ja, det har
inte någon vetenskaplig, det förstår inte jag varför det ska vara så. Så att, på något sätt så här.
Nej, men där har folk också hållit på så här att, ja men det har jag hört i Sverige, ja men när du har munskydd så smittar du mera, därför att då håller du på pilla på munskyddet och då rör du det och då sprider du smittan ännu mera. Det är så här, var kommer det ifrån? Helt plötsligt så finns det ingen vetenskaplig, först finns det ingen vetenskaplig grund för användning av munskydd, och sen helt plötsligt så kan man prata om så här urban legend om att, ja, man smittar genom att röra munskydden. Det är så här, alltså det fattar väl ändå folk ganska intuitivt. Alltså mycket kan man ju lösa med rent bondförnuft. Alltså som till exempel, vi är ju genetiskt programmerade att vara rädda för råttor. Alltså förra veckan så kom det en råtta springande kanske 1,5 meter framför mig, och jag liksom hoppar bakåt. för att jag är genetiskt programmerad att de här är farliga eftersom de just sprider smitta. Att det här bondförnuftet kan vara man kan komma ganska långt med det. Och det fanns i början på hela den här debatten så fanns det en bild på två killar som stod framför varandra och så var det och båda hade inga byxor och så kissade båda. Och då kissade de på varandra. Och sen hade ena personen byxor på sig och kissade. Och då kissade han bara på sig själv. Och sen hade båda byxor. Och medan den andra kissade på den andra. Och sen hade båda byxor på sig. Och då kissade båda på sig själv. Och det var typ med det här exempel, visuella exempel som folk försökte så här påpeka. Men du förstår väl att så här, om du har det här munskyddet så kommer inte lika många partiklar att färdas jättelångt ifrån din kropp. Men hela den liksom, håller man hela tiden på med det här vetenskapliga argumentet, ja det finns inga vetenskapliga bevis för att munskydd funkar, men då kan man väl om det finns en hypotes som säger att ja men det blir inte värre av att vi använder munskydd, då använder vi väl det tills man har bevisat att ja, men det är helt effektlöst och så tar man bort det. Så tänker jag i alla fall, att man opererar enligt försiktighetsprincipen.
Precis. För det är inte ett stort ingrepp, anser jag, i människors liv. Och sen så, alltså det här med att man måste ha dem, alltså man kan ju vara intelligent i sitt förhållningssätt. Spelar det någon roll om människor har på sig munskydden när man är utomhus eller inte? Jag skulle inte tro att det har så stor påverkan. Jag tror att man kan skita i att ha dem på sig utomhus, om jag ska vara ärlig. I regel, om du inte står på ett ställe där det är jävligt vindstilla och du är väldigt nära andra människor. Men liksom, jag menar, vad ska du med dem till ute på en gata där det liksom är fri luftpassage och där människor liksom inte står supernära varandra?
Ja, viruset dör väl också det dör väl av UV-strålning, om jag har förstått det rätt.
Ja, precis. Det tål i alla fall inte det så jättebra. Så... Men liksom däremot i en liksom instängda utrymmen så är det ju fullt logiskt att ha på sig dem. Så att man, alltså jag vet inte, det blir som att människor får liksom lite skrämselhicka när man pratar om att de har haft munskyddstvång och liksom tillfälliga utegångsförbud i andra länder. De grejerna är kanske inte, alltså det kanske har visat sig efter han har varit vad ska man säga, överreaktioner jämfört med vad man visste, eller i alla fall inte så här, inte saker som är förmodligen särskilt effektiva. Men å andra sidan, alltså människor är liksom inte alla är inte fogliga svenskar, alla har inte följsamhet till lösa rekommendationer. Det kan vara det enda sättet att få liksom, inte vet jag, bångstyriga sydeuropeer att liksom förhålla sig till en riktlinje. De kanske inte har munskydd på sig överhuvudtaget om man inte har en liksom regel att nu har vi det här på oss liksom på allmänna platser, punkt. Och har man inte det så blir man bötfälld. Och liksom, okej, nu måste vi begränsa rörligheten. Då är det enda sättet att liksom få till en följsamhet att vara lite repressiv. Och det tycker jag är någonting som, det finns absolut inget egenvärde i det, och det är någonting man bör undvika. Och jag tror absolut att vi hade kunnat undvika det i Sverige. Det hade inte, till exempel liksom i munskyddsfrågan, det hade inte behövts någon jävla lag eller liksom bötfällning av människor som inte har dem på sig. Man hade bara kunnat säga att det här tycker vi är viktigt, och vi tror att det här kommer att, vi anser att det här är någonting som är en del av vårt arbete för att minska riskerna. Och då har vi de här på oss, och då hade folk haft det.
Och då gör ju också folk som andra gör, alltså som till exempel i Finland, när man börjar med munskydd då börjar man liksom skicka ut bilder på statsminister Sanna Marin när hon har munskydd på sig. Och samma med republikens president Sauli Niinistö. Man gjorde liksom ett exempel av, och folk gör så här, om Stefan Löfven och Anders Tegnell hela tiden hade munskydd på sig när man såg dem i olika debatter och så vidare, då skulle också folk, det blir också mer acceptabelt. Jag kommer ihåg hur konstigt det kändes i början när jag var på Åland, och jag kom ju tillbaks då när man hade rekommendation på, eller när det var krav på munskydd. Och jag måste liksom så här, ta på mig det här munskyddet, och alla andra var vana med det, men jag kom till Åland och satt i karantän, och sen började jag liksom använda det här munskyddet, och det kändes jättekonstigt. Men när jag såg alla andra som hade munskydd, då var det inte konstigt längre. Och nu kommer, jag tror aldrig det kommer att vara konstigt igen att en människa väljer, alltså när pandemin är över, då kommer det att vara norm att ta på sig ett munskydd om man har varit förkyld, till exempel. Och ingen kommer någonsin att ifrågasätta varför har den här personen munskydd på sig. Jag kommer ihåg när jag var i Kina för 4-5 år sedan och såg människor gå runt med munskydd och bara tänkte så här, vad håller de här på med? Mm. Alltså varför gör de så? Men det är först nu som jag har förstått att när folk har varit förkylda så använder de munskydd i några dagar när de kommer tillbaka till jobbet. Att det är normen. Jag trodde att de var rädda för typ partiklar, andas in kolpartiklar eller något sånt.
Jag uppfattar att det fanns lite ska jag säga, nästan rasistiska undertoner i hur man diskuterade asiatisk munskyddsnorm, eller om man ska säga, i Sverige. Det fanns väldigt överlägsna drag i hur man förklarar att ja, det där munskydd fungerar inte, det vet vi ju alla. Det kanske inte de här dumma kineserna vet, men det vet vi. Är det om något så är det väsentligen en kulturell artighetsgrej som man liksom håller på med för att man är lite vidskeplig eller har lite lustiga, konstiga seder för sig där borta i utlandet. Men vi rationella, liksom upplysta svenskar, vi vet att det där är bara en vidskepelse ungefär. Jag har inte studerat frågan i detalj, men jag tror inte att det är så. Jag tror att det här är en rest från, väsentligen från SARS-epidemin. I deras värld så vilar det här på någon slags liksom vetenskaplig grund. Att man minskar risken för liksom att smitta framförallt andra människor med alla andra liksom respiratoriska virussjukdomar om man har den där grejen. Och det är klart att det finns en artighetsaspekt i det, men det är ju inte den grejen. Det är ju inte en artighetsaspekt som vilar på liksom vidskepelse.
Nej, men också man visar ju också, till exempel om vi nu lever i en värld där pandemin är över och en person har munskydd på sig, de är tillbaka på jobbet, de har varit hemma och varit förkylda, då signalerar man också till andra att håll avstånd, kom inte och skaka hand med mig, lite så. Och jag tänker också att där har munskydd har nu, jag befinner mig i Finland och varje gång jag går ut ser jag folk med munskydd, då blir man hela tiden påmind om att vi lever i en pandemi. Man tänker mera på att spreta händerna, man tänker mera på hela den här grejen med avstånd. Det gör inte jag när jag befinner mig i Sverige, därför att där ser man inte. Så man kan gå hundratals meter i Stockholm utan att se en enda människa med munskydd. Och då är det lätt att glömma bort, och alla vill ju glömma bort. Det är klart man vill glömma bort. Det här är jobbigt för folk.
Ja, det är det. Och det är också jobbigt att ha den här grejen på sig. Det ska man väl inte förneka. Jag tycker det är ganska obehagligt att ha munskydd.
Speciellt om man har glasögon. Fy fan.
Alltså. Ja, och jag har inte glasögon, men jag har skägg som den här grejen kliar i. Det är liksom... Jag tycker det kittlar på ett ganska oskönt sätt, och jag vill ta av med den. Sen efter ett tag visst så adapteras man någorlunda, men jag tycker det är jätteskönt. Alla tycker att det är skönt när man får ta av sig masken. Liksom. Så är det ju bara. Det är inte någonting... det får man väl liksom inte, det finns väl ingen poäng att sticka under stolen med att det är lite drygt att ha på sig dem där. Men det hör till, tycker jag, en del av ska jag säga uppoffringen, anpassningen som är rimlig när man befinner sig i en krissituation. Jag har ganska lite till övers för det här anarko-libertarianska tänket, liksom att stopp min kropp, mina rättigheter, bla bla bla.
Där är också, där vill jag göra ett litet förtydligande som libertarian själv. En libertarian anser, för att det där är en ganska vanlig myt, att libertarianer vill bestämma över sin egen kropp och så vidare. Men faktum är att när det kommer till libertarianism, så vill libertarianer och minarkister, som då vill ha en så liten stat som möjligt, att staten ska vara så liten som möjligt, men när det krävs ska den gå in med full kraft. Och i det här fallet, att vi har en pandemi, så är det berättigat av staten att gå in och med full kraft säga stopp, nu använder vi munskydd, nu gör vi det här. För att det finns saker som man inte kan göra ensam. Och det är en libertarian eller minarkist anser inte i grunden att man ska live and let die, liksom låt människor dö som flugor om de vill. Utan det handlar om att staten ska gå in med full kraft när det behövs. Som till exempel en människas frihet blir, eller en människas möjligheter till frihet är på väg att bli berövade, någon är på väg att bli mördad eller ett mord har skett och så vidare. Och lite det har det också att göra med, så att man ger ofta min skola av människor, det vill säga libertarianer, obefogad kritik, för att jag tror inte att det finns någon som är libertarian på riktigt som anser att människor ska gå runt och dö. Att nej, men det här precis, är ett av få tillfällen där staten faktiskt ska gå in och göra någonting.
Ja, och jag är helt övertygad om att, precis som du säger, att det här är fullt, för det är så jag ser det. Det är, liksom, det är förenligt med liberaldemokratiska premisser. Och jag anser ju, som du också verkar göra, att det liksom är en liksom förvirrad aspekt av libertarianismen, som, där man liksom blir... jag anser det illegitimt för staten att koordinera människor i en sån här situation.
Det är ju sosseriet som vill passa på att slå lite mot nyliberalismen. Du vet, de passar på.
Ja, fast det är också det är väl tyvärr så att det finns en hel del som kallar sig libertarianer som håller på med det här snacket. Det är väl lite det som är... det är väl en del av problemet att man...
Men jag anser inte att de är riktiga libertarianer då, därför att man ska inte använda, man får inte använda sin egen frihet till att begränsa en annan människas frihet. Och om jag som libertarian då utsätter dig för en uppenbar risk, då utsätter jag också alla de som du kommer att möta för en uppenbar risk, och då har jag brustit mot det som är grundprincipen i libertarianismen. Vilket är att vi värnar om frihet i första hand.
Nej, men jag håller med om det, för att liksom, ja, grundtänket är ju att min frihet börjar där din slutar, och ja, jag har väl någon slags, det är väl en frihetsaspekt för mig att inte behöva smittas av dödliga sjukdomar i liksom det offentliga rummet. Du inkräktar väl på min svär och min rättighetssvär om du utsätter mig för liksom en samhällsfarlig smitta utan att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder. Så att jag håller med, det är liksom, borde kunna ingå, införlivas i den liksom filosofiska traditionen. Men det jag tänker om det här med liksom, för det pratas ju väldigt mycket om att det här blir ett sätt för totalitära krafter och ta greppet, och att liksom inskränkande på människors fria rörlighet och så vidare, att det liksom blir en ursäkt för någonting mycket mer långvarigt. Och alltså det är klart att den risken finns, men är det problemet då i sig med åtgärderna, om de är motiverade, eller är problemet att du har en liksom opolitligt ledarskikt som som ser sin chans. Att du har en politisk struktur med ofullkomlig maktfördelning som möjliggör såna här som möjliggör liksom en totalitär utveckling. Är problemet då att du har en svag liksom demokratisk tradition? För att det som realistiskt sett utmärker en livaktig, motståndskraftig liberal demokrati är ju en anpassnings, alltså är ju att man har en form av anpassningsförmåga. Det kan inte vara nödvändigtvis exakt samma premisser som råder i en krissituation som råder i en fredssituation. Vi kan inte ha liksom utdragna politiska debatter kring huruvida vi ska försvara Gotland om ryssen står vid dörren. Liksom. Det måste bara, alltså, saker och ting som behöver kunna effektueras väldigt snabbt för att man ska ha en chans att kunna ha kvar den liberala staten måste kunna effektueras snabbt. Och jag tycker att en pandemi är en situation som i alla fall i vissa delar hemfaller till den kategorin. Det innebär inte att man inte, alltså diskussionen för att kunna liksom, diskussioner om gränsdragning måste alltid finnas liksom närvarande. Men det innebär också att man måste kunna liksom inse att okej, här har vi någonting som ska, här har vi liksom ett tankesätt och en tankefigur som kommer att gälla under begränsad period. Om man liksom begränsar människor från vissa evenemang, om de är ovaccinerade eller inte har test eller liksom inte vill testa sig, jag menar, det jag tycker att sådana saker är, den typen av begränsningar är liksom är motiverade.
Och nu är väldigt många, jag tror att hälften av svenska befolkningen, den vuxna svenska befolkningen, har fått första dosen av vaccinen nu.
Ja.
Och det har varit jättemycket kritik mot vacciner från olika håll, ibland befogat, ibland obefogat. Mina personliga reflektioner kring vacciner har varit att man i början sa man att det kommer ta flera år att utveckla ett vaccin, och 9 månader senare så bara, ja men varsågod, här får du boka en tid till vaccin. Jag har själv bokat en tid, jag kommer att få vaccinet nu, jag är 26 och jag kommer att få vaccinet om 2 veckor.
Grattis!
Tack, och jag kommer självklart att ta det. Jag såg att jag kommer att få Pfizer-BioNTech-vaccinet. Jag skulle, om jag ska erkänna det, jag skulle ha varit extra vaksam och ställt extra mycket frågor om någon skulle ha sagt åt mig att jag kommer att få AstraZenecas vaccin. Det är enda stället där jag har uppfattat att här har man, du vet, på allvar, norska staten var ju in och till exempel stoppade och lite sånt, och det får mig att så här raise red flags. Men i övrigt så tror jag att den här vaccinationskritiken som har kommit känns ganska obefogad. Men det är bara att titta på, nu vet vi ingenting om långsiktiga effekter, men det var ganska rimligt att anta att det inte kommer att ha långsiktiga bieffekter, eftersom det är ett ganska enkelt komponerat vaccin, vad jag förstår. Men om man bara kollar på vad som har hänt, över hälften av Sveriges befolkning har blivit vaccinerade och det finns ett ytterst fåtal biverkningar som har uppkommit. Liksom, det är väldigt få folk som avhåller sig från att flyga på grund av att det finns en minimal risk att man kan uppleva en obehaglig död i ett flygplan. Men för det här vaccinmotståndet så har det liksom uppstått oproportionerliga demonstrationer och oproportionerligt motstånd. Vad kan det bero på att folk nu helt plötsligt, som har varit i alla aspekter normala människor, som helt plötsligt bara går bananas? För jag tänker att det måste ju finnas andra orsaker än just det här AstraZeneca-vaccinet som har visat sig kan ge blodproppar till vissa personer.
Jag tror att det är lite multifaktoriellt och att en del av det tror jag har att göra med den här svininfluensaskandalen. I alla fall för Sveriges del, för att där grundlades en liksom ganska för landet unik vaccinskepsis som inte hade funnits där innan. Var det bottnar i övrigt, alltså dels så är det väl så att människors, det är väl lite grann det här, du vet, vad heter det, dilemmat med en, när man ska växla lok, när en lokförare som får liksom välja att köra över någon aktivt, köra över en person aktivt eller köra över två personer passivt liksom. Det känns på något sätt, människor uppfattar, tror jag, om det är någonting som handlar om ett aktivt val som får en viss konsekvens som värre, även om konsekvensen med högsta sannolikhet blir värre av att vara passiv. Jag tror att vi lite grann är psykologiskt predisponerade för att fungera på det sättet. Och så har det att göra med att man liksom inte kan, man kan inte ta in riktigt hur ovanligt en allvarlig biverkan är. Läser du i tidningen om dödlig utgång av blodproppar kopplat till AstraZenecas vaccin hos en person, så trumfar den känslomässiga reaktionen hos väldigt många människor i alla fall all logik, som liksom all statistik som visar att okej, ja, men det här är en på några hundratusen eller ännu mer sällsynt att det här inträffar med den här allvarliga utgången. Så det är nog den kombinerade effekten som är grogrunden för det här. Och sen så älskar ju människor att att uppgå i mer eller mindre konspirationsteoretiskt tänk. Det finns ju en idé om att hela den här, alltså hela det här tillståndet kan förklara, alltså att covid är liksom i grund och botten en myt. Att liksom, det finns människor som på fullt allvar tror att viruset har aldrig lyckats isoleras. Och att vaccinet är liksom, ja, då något helt onödigt som bara säljs till oss av liksom en girig läkemedelsindustri, att covid är liksom regisserat av
Bill Gates och påven.
Ja, och jag menar, det varför människor är benägna att liksom hamna i den här sortens tankegods är väl för att vi gillar liksom, vi gillar koherenta system, vi gillar liksom, vi gillar berättelser som gör världen begriplig för oss och där allting liksom passar in. Och det kan jag tänka mig att det liksom inte riktigt, det är ju liksom splittrat och motsägelsefullt och många olika bud. Vi vet inte var viruset kom ifrån. Vi vet väldigt mycket om vaccinerna, men det finns alltid en liten osäkerhet. Och människor gillar liksom inte osäkerhet. Man gillar inte, även om den är minimal, även om vi har följt upp de här i mer än ett år nu, även om det liksom är otroligt osannolikt att det skulle komma några allvarliga, långvariga liksom biverkningar av det här, så tror jag att vissa föredrar helt enkelt en berättelse där det är som berättar att ja, men vaccinet är av ondo och grejen är inte på riktigt och allting är en lögn typ. Vad tror du?
Nej, men alltså jag känner ju att hela den här grejen har, alltså för vissa, spårar ur helt och hållet. Alltså för jag ser hur vissa människor som i alla aspekter har varit normala nu helt plötsligt bara ballar ur i de här helt bizarra konspirationsteorierna. Och jag menar, man brukar ju prata om så här, ingen rök utan eld och så vidare, och det är klart att det finns saker som är som är konstiga, och det är klart att det har hänt saker i världen, alltså när hela världsekonomin agerar så kommer det att ske korruption när det kommer till exempel upphandlingar och så vidare och så vidare. Det kommer att ske alltså när hela världen går ihop för en sån här gemensam ansträngning. Men jag tror inte att det finns någonting i den här kritiken om att man på något sätt försöker lura folk eller skada folk, utan jag är bara glad att det erbjuds ett vaccin nu och att vi får möjlighet och kan eventuellt ta oss ur det här. Men om jag förstår det rätt så den här delta-varianten kommer att liksom bypassa vaccinen. Stämmer det?
Alltså just delta-varianten har i ganska ringa omfattning en vad man kallar escape-potential. Att den kan ta sig förbi antikroppar som har tillkommit genom vaccinering eller naturligt genomgången infektion. Men dels så finns det en variant som jag tror kallas för kappa, som har en mutation som heter den E484Q eller något sånt där. Och den har eventuellt en utökad escape-potential, för att den antingen är den samma eller så påminner den om den som finns i, jag kommer inte ihåg exakt, påminner den om den som finns i den sydafrikanska varianten. Och sen så har det alldeles nyligen upptäckts en version som jag tror heter A1, som har ytterligare en sån här mutation som förändrar en så kallat utseendet, ytstrukturer på den receptorbindande domänen. Vilket gör att antikroppar som känner igen den delen har en lite sämre eventuellt förmåga att binda in. Så att den får vi väl se om den här A1-an har någon större escape-potential. Jag tror inte att... Alltså, så här, jag tror inte att någon av de varianterna som finns nu har utgör ett jättestort hot på så sätt. Jag tycker att det verkar som att två doser av i alla fall de här mRNA-vaccinerna skyddar liksom tillräckligt bra mot de kända varianterna. Risken nu är väl att när vi har väldigt många människor som bara har en dos som skyddar till liksom 33% mot den indiska, att viruset kommer ha många tillfällen att liksom fortsätta reproducera sig i världar som har ett lite halvtaskigt skydd, och då kommer det att selekteras fram mutationer som är okänsliga för de gamla antikropparna helt enkelt. Det har dock om man tänker liksom skillnaden mellan coronavirus och influensa, så verkar det inte som att det här ytproteinet är riktigt lika stabilt i muterad form bland coronavirus och influensa. Så att, alltså, influensa och coronavirus båda är RNA-virus, så båda har en avsevärt högre mutationstakt än DNA-virus som är mer stabila. Jag tror att det är så att även, nu, jag vet inte riktigt det här, men jag tror att det är så att influensavirus har en sån här lite sämre proofreading-mekanism också ovanpå det, så att den liksom kontrollerar sin replikation lite slarvigare, så att den liksom, det, fler möjligheter till mutationer på så sätt. Och sen så har ytproteinerna där har liksom en egenskap att de är, håller sig liksom ganska, de håller sig stabila och funktionsdugliga även i liksom muterad form. Och det återstår väl att se, men det finns, som jag uppfattar i alla fall, många som tror att coronavirus inte kommer att ha en lika uttalad förmåga som till exempel influensa. Och det är ju hoppfullt i så fall. För det innebär att det innebär att vi liksom inte nödvändigtvis kommer att behöva börja om från ruta ett inom en snar framtid i alla fall.
Och nu kommer det här samtalet kommer att bli lite kortare den här veckan. Dels för att du behöver gå, men också för att det finns ju också en podd som man kan lyssna på som du har gjort som släpps samtidigt som det här. Du kan väl berätta lite om den för de som vill veta mer om dig och grotta ner sig mer i det här ämnet. Det är ju många som är jävligt trötta på corona, men om det är någon som lyssnar så kanske de är intresserade av det här som du har spelat in. Kan du berätta lite om det?
Ja, om det är någon som mot förmodan inte har tröttnat så får man jättegärna lyssna på en väldigt bra intervju med, eller jag tycker att den blev bra i alla fall, med Fredrik Elg och Annika Linde som jag har gjort och som kommer ut här snart. Kanske redan har kommit ut nu när det här avsnittet har kommit. Som handlar om Folkhälsomyndighetens historia helt enkelt och den relativt unika strukturen vi har med i Sverige med en allenarådande expertmyndighet som skiljer sig från den modell man har haft i många andra länder, de flesta andra länder ska sägas, och vi diskuterar hur det här har tillkommit och vad det har haft för betydelse för den svenska strategin. Och det blev ett belysande och intressant samtal tycker jag.
Och jag håller med, jag tyckte det var intressant även för mig, och du blev lite förvånad över det, men det här hittar ni alltså på Bulletins officiella podcastkanal. Sök på Bulletin podcast där du lyssnar på poddar eller gå in på bulletin.nu. Jättestort tack Benjamin för att du var med i podcastens samtal den här veckan.
Ja, tack själv Jannik.
Och till alla er som lyssnar vill jag ju påminna er om att ni såklart hittar alla avsnitt av den här podden på hemsidan www.samtal.ax där ni också som plusprenumeranter på Bulletin får höra de här poddarna 7 dagar före alla andra. Plusprenumerant kan ni bli genom att gå in på Bulletins hemsida och prenumerera. Ni får ju då tillgång till alla poddar då såklart som finns på Bulletin samt alla låsta artiklar. Om ni tycker om den här podden får ni jättegärna berätta det för era vänner genom att dela det på era sociala medier, Facebook, Twitter, Instagram och så vidare. Ni får ju också gärna berätta för folk då att de får ta del av de här poddarna genom att bli plusprenumanter på Bulletin. Det är också ett effektivt sätt att stödja den här podden och se till att den fortsätter puttra på som den har gjort nu i snart, ja, i över 2 år nu. Jag uppskattar alla tips, alla som går in på hemsidan www.samtal.ax och tipsar. Det gör att jag vet vem ni vill höra i den här podden och det gör att jag kan hålla mig uppdaterad på era önskemål. Jag släpper nya samtal alla onsdagar året runt. Jag heter Jannik Svensson och du har lyssnat på podcasten Samtal.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.